Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här paradoxen, att ju skickligare du blir desto mer tur behöver du, den ser man i alla områden, inte bara i sparande och investerande. Man ser den i företag, man ser den i idrott och på många andra ställen i naturen.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Ja, då var vi tillbaka här i fortsättningen egentligen på avsnitt 187. Vi har ju bara delat upp detta avsnitt, för det hade ju lätt blivit så här 2,5 timme annars. Och så kände vi så här, nej, det ser kanske mer aptitligt ut i 2 delar på 1 timme. Så att, och jag skulle verkligen rekommendera att om du har börjat på detta och inte lyssnat på del 1 av 187, gå tillbaka och lyssna på 187 starten och sen kan du bara fortsätta här. Och vi har inte gjort någon sån uppdelning, så du kommer komma rakt in i det där vi slutade i förra avsnittet. Men vi kan läsa Howard Marks, som är, han skrivit en bok, han är så här förvaltare på Oak Tree Capital. Fantastisk, han skriver fantastiska texter om investeringar. Du kan läsa vad han skriver.
You cannot tell the quality of a decision from the outcome. You can make the best decision you can based on what you know, but the success of your decision will be heavily influenced by A, relevant information you may lack, and B, luck or randomness. Because of these two factors, well thought out decisions may fail and poor decisions may succeed.
Är med? Så han sammanfattar, vi pratat om blackjack, han pratar om investeringar. Anna Kunikova sa det om poker, eller hur? Mm. Och då hade vi tittat på idrott. Det finns, gillar man baseball, jag har aldrig fattat baseball. Det är sjukt mycket exempel i boken, i hans bok om då, baseball.
Är det en sån, är det ett skicklighetsspel eller tur? Det känns som det
är... Både och. Så detta är en kommentar och detta är från forumet. Och detta handlar inte om att jag vill hänga ut den här personen, utan detta är ett bara sjukt illustrativt exempel. Och det var det som jag hade närmast till hans. Ja. Men du kan ju läsa detta.
Jag håller på att bygga en utdelningsportfölj. Är relativt ny på börsen och gör nu mitt andra år med ett track record 68% första året. Jag går all in på Avanza utöver en större buffert som ligger på ett konto för oförutsägda händelser. Jag förväntar mig stabil avkastning och hämta in pengar från tillväxtportföljen som ska ge mig cirka 50% per år. Får jag bara säga att all in är ett sånt en pokerterm? For the record!
Vad skönt.
Strunt samma, vad säger personen?
Ja.
Att jag är relativt ny på börsen, men jag har fet tur.
Nej, det säger han ju inte.
Nej, han säger inte det.
Utan han var så här, jag gjorde
eller 60, han eller hon.
Ja. Så att han var så här, jag gjorde 68% om året, så jag tycker så här rimligt för de kommande åren är att jag ska göra 50% om året.
på börsen.
Ja. Och du vet så här, när jag läser det, jag vet inte ens var jag ska börja.
Nej, men vet du vad, hade jag träffat någon sån på ett mingel?
Ja.
Så jag hade inte heller vetat vad jag skulle göra. Jag hade gått iväg och tagit en ny drink.
Ja.
För det går inte, alltså jag vet inte, vad ska man säga liksom?
Ja.
Så, grattis då.
Ja, alltså, jag vet absolut, inte. Det är grattis.
Om det går bra, så grattis.
Ja, och detta är
jag
så här,
vill också för... liksom att det inte ska gå dåligt för personen.
Nej, alltså så här,
alltså jag vill nog så att det inte ska gå skitdåligt. För ja. Att jag får en sån känsla i magen av att det kan göra det med de förväntningarna
ja.
På 50% per år.
Ja, alltså detta var ju så här, detta var en avkastning som var tur. Du vet, han, så här, jag, liksom så här, om jag ska vara lite så här krass, om vi leker med våra urnor igen. Så här,
påsarna.
Med påsarna. Låg skicklighet. Med. Och, hur, och detta är ingen värdering av dålig eller
nej,
bra
men
person.
Är ny,
men när man är ny. Mm. När man är ny så har man låg skicklighet. Är du med? Och sen hade han jättemycket på tur. Är du med? Eller hon?
Det är en han, jag kanske.
Ja.
I can tell.
Okej. Okay. Bra. Jättemycket på tur. Problemet blir ju nu att nu har man utvärderat denna strategin och så tänkt så här, detta är skicklighet. Jag hade min sanning stå, jag valde detta på grund av de här anledningarna och så har man fallit den där hindsight bias, man har hamnat i liksom så här illusion of control, man har hamnat i confirmation, alltså det vill säga man hamnar i alla de här fällorna och så skapar man, du vet, apropå den här storytelling, han har en story kring sin utveckling förra året.
Mm, och att den har gått väldigt bra för att vara nybörjare.
Ja, han och att det är en tillväxtportfölj och det handlar mycket om tech, för jag vet ju det var mycket tech i den här portföljen. Liksom etc. Jämfört med någon annan som kanske då förra året hade liksom en global portfölj som gjorde 3%.
Ja, vi hade ju en sån person och som i jämförelse då tyckte att det var dåligt,
ja.
Medan det var inte dåligt.
Ja. Och för mig blev detta är så här real life exempel på någon som kom ut och hade 12 500 sen någon annan som kom ut och hade 7 500 och problemet är nu också att den som har 7 500 börjar ju tvivla på sin strategi.
Mm.
Trots att hen egentligen...
Och det händer väl hela tiden ja. Inom finans skulle jag kunna ja. Tänka mig. Att och, man aldrig stannar vid en strategi för att det är inget som funkar i ja. Längden.
Ja, och har man dessutom dåligt självförtroende i det här, då vill man ju byta till den där som kommer att ha 68. Du vet, hans strategi förväntar sig 5% av året. Du vet, han Bolmesson där borta, du vet, han pratar om en strategi som kanske ska ge 6% om året.
Ja, det är jävla sexigt. Loser. Nej, men det är det att det ser sexigt ut också med 50%
ja.
Och jag har bara varit på börsen i ett år. Och,
ja.
Men ja, det är mycket så.
Alltså så här, den som hade gjort 50% konsekvent om året, du vet så här, ring till Rentec, du blir anställd på dagen. Alltså så här, allvar talar...
Rentec, ja. Den gamla godingen Rentec. Ja. Vi ska ju också... utvärdera Rentec någon dag.
Ja, vi ska prata.
För du hade någon tanke om hur de gör sin...
Ja.
Ja,
men
han, sin avkastning.
Jag har spelat ett annat spel. Men det pratar han om också i boken. Och så här, David och Goliat. Om du är David och Goliat. Liksom,
vilken av dem menar du?
Nej, men om vi har David och Goliat. Goliat, mycket större, mycket högre skill.
Ja.
Eller hur? Så att om man är en aktör som har mycket högre skill mot en oskilld aktör. Då ska man då, som han pratar om, simplify.
Mm.
Alltså så här, en mot en, svärd här, denna arenan. Goliat
så att ens skicklighet kan få spelas ut i sin fulla rätt.
Exakt.
Ja.
David, som är en unskilled player i det spelet, måste spela ett annat spel.
Mm.
Liksom stenen och slungan.
Mm.
Eller hur? Och Warren Buffett sa ju detta fantastiskt också, tror jag. Han sa så här, sättet att slå en stormästare i schack. Vet du vad det är? Hur slår man en stormästare i schack?
Man kan ju gissa att den personen inte ska få sitt kaffe eller någonting annat sånt där. Jag så här, vet inte.
Väldigt enkelt. Man spelar inte schack.
Nej. Man spelar inte det spelet.
Nej, du spelar inte. Alltså som du ska slå en stormästare, du spelar inte det, spelar inte schack. Ta dem och spring 100 meter eller programmera. Eller
spela ett annat spel.
Prata, vem kan flest glosor på kinesiska? Alltså du vet så här, spela...
Jag slog en schackspelare.
Ja.
Fast inte i det... Man behöver inte specificera spelet.
Nej, spela ett annat spel. Liksom. Mm. Så att om vi idag läser direkt från boken.
Som, då står det så här då. Ska jag läsa det?
Ja.
If we look into the past, skill and luck appear to be inextricably fixed. Even though the history that we have lived through was about one of many possible histories that could have occurred. While we are capable of contemplating a future pulsating with possibility, we quickly forget that our experience was one of many that could have been. As a consequence, often we draw lessons from the past that are simply wrong.
Detta är jätteviktigt. Så vad han säger så här, eftersom vi inte kan i de flesta fall skilja på tur och skicklighet utan vi blandar ihop dem, så glömmer vi bort att den historien vi levde oss igenom är bara ett utfall av väldigt många andra utfall.
Mm.
Och som en konsekvens av detta, så även om vi står här idag och tittar framåt, och så kan vi liksom intellektuellt förstå att det kan hända många olika saker framåt. När det väl har hänt, då har vi faktat, vi har informationen och vi har resultatet. Och då skapar vi en story som hänger ihop, och då glömmer vi bort alla de andra utfallen som faktiskt också hade kunnat hänt.
Mm.
Exempel, coronakrisen förra året.
Ja.
När vi stod där den 22 mars släppte vi ett avsnitt som hette så här, dags att köpa nu. Det var ren flax. Vi publicerade det dagen innan börsen bottnade. Alltså så här, det var verkligen så här. Det visste vi inte då.
Nej.
Eller hur? Och sen vände börsen och den gick upp. Så nu, så det som jag upplever, som jag är jätterädd för, det är att de flesta investerare som är nya var så här, shit, alltså jag är grym i en nedgångsfas, jag satt stilla i båten, jag till och med investerade mer på botten och sen tjänade jag pengarna. Och så har man lärt sig läxan att om det går ner så kommer det gå upp direkt.
Ja, och det är inte säkert, inte, nej.
Och det är, förlåt, det är verkligen inte säkert. Det är bara ett utfall. Vad som hade kunnat hänt är att det hade kunnat fortsatt ner.
Mm.
Och hade det fortsatt ner, du vet så här, vi hade haft en helt annan verklighet. Då hade vi haft en verklighet, till exempel kommer jag ihåg Nordnet Smart, som vi gjorde oss lite lustiga över i avsnittet med fondrobotarna, bästa fondrobotarna 2021. Då hade ju deras strategi, eller Better Wealth, hade ju varit så här, vi är den bästa fondroboten, vet så här, vi räddade dina pengar på väg ned, för vår dynamiska strategi omviktade när börsen hade gått ner, då omviktade den till säkra papper och titta, din avkastning slog index med hästlängder. Medan nu var det inte den verkligheten som utföll, utan det som hände var att det vände, och Nordnet Smart och Better Wells, ja, de fick ju stryk, för de missade nedgången och sen missade de uppgången, så plötsligt så blev de losersarna.
Yeah.
Bara beroende på slump.
Mm.
Liksom. Och då drar vi liksom så här, så det värsta, liksom så här, jag såg det också i den här tråden vi hade, så här, vad är dina stora insikter från 2020? Ja, men då var det så här, nej, men det, när det går ner så kommer det gå upp. Och så man ska investera mer när liksom det har gått ner. Och jag är så här bara, du vet, tittar du på en period mellan 1930 och 1960, då hade du varit i konkurs med en sån strategi. Så att detta är sjukt, sjukt viktigt. Dra liksom inte fel slutsatser. Så börsen då, nu ska vi börja på börsen, det du har varit inne på. För du har liksom antagit att börsen, tur eller skicklighet, låt oss titta på fakta. Yeah. Så 2006 så skulle man göra ett stunt, alltså reklamstunt.
Yeah.
Så vad man gjorde var att man tog 10 Playboy-tjejer som liksom inte kunde någonting om aktier. Sen fick de välja 10 stycken aktier. Och sen så var det en massa förvaltare då som också fick välja aktier. Så skulle man tävla. Kan då play, liksom Playmates of the Month, är de liksom bättre investerare än andra? Hon som vann, hon hette Diana Brooks. Hon valde 5 aktier som gick plus 43% det året. S&P 500 gjorde plus 14. Hon slog 90% av alla förvaltarna. Och 4 av de andra tjejerna slog också index S&P 500. Medan bara 30% av de andra förvaltarna liksom gjorde det.
Ja, vad säger detta egentligen?
Det säger egentligen inte så himla mycket.
Det säger inte ett skit, Jan.
Nej.
Nej, men det tycker jag inte att det gör.
Nej, men det ger upphov till en ganska spännande fråga.
Och vilken?
Hur kommer det sig att en grupp amatörer kan göra ett bättre jobb än majoriteten av professionella förvaltare?
I ett fall.
Ja.
I ett enda fall. Det är därför jag inte tycker det säger ett skit.
Det säger asmycket.
Ja, det är roligt att du tycker det.
Nej, men
detta är ju ett enda fall.
Ja.
De har fått välja aktier vid ett enda tillfälle.
Exakt.
Och de kunde valt något annat.
Exakt.
Inte hade gått bra.
Exakt. Helt rätt.
Ja.
Vad var definitionen av tur? definition av tur, påverkar en person eller en grupp av personer, kan vara liksom i olika riktningar, kan vara av godo eller av ondo, och det är rimligt att anta att det kunde hänt ett annat utfall.
Ja, det kunde det gjort. Men nu så känner jag att jag får inte ut någonting av värde från den här stunten.
Nej.
Det får jag ju inte. Jag kan inte följa de här Playboy-tjejerna sen och tänka att de gör ett bra jobb. Och de andra är tråkiga förvaltarna, de har ingen koll på saker. Alltså jag kan inte dra slutsatser. Jag kan inte dra en enda slutsats.
Jag håller helt...
Jag hade bara ignorerat detta och gått vidare i livet.
Ja, du kan dra en slutsats. En slutsats blev ju väldigt uppenbar.
Ja, men de hade tur kanske då.
Ja!
Ja, men vet du vad jag kan tänka mig? Att folk tänker så, de kan inte allihopa haft tur.
Nej!
För då, och då vet man inte vad man ska tro i sitt förvirrade lilla huvud.
Hur många hade tur?
Ja, men
hälften
ja.
Ja, exakt. Så vad kan vi dra för slutsats? Ett år på börsen, utfallet av ett år på börsen påverkas till en ganska stor nivå av tur.
Ja.
Så detta blir ju de facto ett indirekt bevis på att börsen är ju inte ett skicklighetsspel. För hade vi haft 10 playmates som skulle spela mot 10 stormästare i schack, hade 5 av 10 playmates vunnit i schack?
Inte om de aldrig spelar schack och inte intresserar sig och inte har någon som helst skicklighet i schack, så hade de ju inte slått någon stormästare i schack.
Exakt.
Och stormästaren hade ju vunnit, kanske oavsett om man har spelat schack med sina bröder eller någon annan kompis.
Så vad kan vi dra för slutsats? Schack är ett skicklighetsspel med väldigt liten påverkan av tur. Börsen, ett spel, skicklighet spelar roll, men bara över lång tidsperiod. På kort tidshorisont är det väldigt mycket tur. Om det inte vore tur hade ju inte detta kunnat hända.
Nej.
Nej. Så det är intressant. Det är inte så här, jag kan inte kopiera playmates. Nej, fuck that. Det intressanta här är ju att vi kan härleda att tur spelar roll på börsen.
Det kan vi göra, absolut, Jan. Jag tycker det är jättebra att du drar den slutsatsen. Och du vet, jag kan bara irritera mig på såna här stunds, för jag vet inte vad de vill att jag ska tänka liksom.
Nej, men skit i det.
Varför gjorde man det?
Ja, för att få uppmärksamhet.
För att få uppmärksamhet.
Ja, och det är väl superbra.
Jag vet inte, jag tycker bara så, ta inte min uppmärksamhet ifrån mina grejer.
Ja, men det där är varför du och jag inte är på sociala medier eller läser massa liksom tidningar. Men är du med? Men detta bevisar ju, så här, som ett stunt är det ju skitbra.
Ja, absolut.
Alltså med reklam är det briljant. Liksom. Säger det någonting om investeringsstrategier? Inte ett piss. Men det säger att tur är en faktor när du investerar på börsen.
Men vet du vad, det gör ju inte ens det, därför det här är inte ens, det är inte ens signifikant på något vis. Men... man måste göra detta många gånger för att kunna säga någonting. Ja. Nu återgår vi till forskaren Mahmoud, eller vad han heter, Michael Mobassi. Nej, vi kan inte dra slutsats från ett enda litet experiment som man gjorde på en marknadsföringsavdelning.
Nej, men det händer ju tillräckligt ofta att amatörer slår
ja, fast, absolut.
Liksom,
det alltså, kan vi säga, att det händer jätteofta och det är djupt irriterande, för då tror de att de har varit duktiga.
Ja, men precis.
Bara, nej, det har du inte.
Det är roligt att...
Och du vet, det är så jävla oförtjänt. Här sitter jag. Det är nog det som gör det så irriterande. Det är oförtjänt och de tror att de var skickliga och man är så, fuck you.
Ja.
Ditt jävla lilla... Och jag har inget emot Playmates of the...
Man.
Nej, ingenting emot dem. Det är inte dem jag har något emot. Nej. Utan det är alla de mupparna som tror att de var skickliga som slog mig eller något annat sånt där. Som kommer så, in your face. Det har aldrig hänt mig, men jag kan säga det framför mig. Hur någon kan säga, in your face. Och man vill ju ge dem en pungspark. Eller hur, Jan? Alla de amatörerna som tycker de var duktiga.
Alltså det roliga är att du möter ju bara detta typ
jag
så här, på mingel eller så att det är någon som ska berätta.
Jag har mött det en gång, kanske två.
Ja, det roliga är dock, jag möter ju detta varje dag.
Det är många sådana mansplainers.
Ja.
Händer det en enda gång till?
Ja.
En enda gång till
så här,
som någon ska mansplaina mig om ekonomi.
Okay.
Jag vet inte vad som kommer att hända då, men något kommer att hända. Något
och så här, förtäckt,
djupt spännande.
Förtäckt hot. Men i alla fall,
någon kommer att känna så här, vad kul.
Ja, men så här, grejen är så här. Vi skulle inte förvänta oss detta i schack. Vi ska inte förvänta oss detta av en tandläkare. Vi ska inte förvänta oss detta av en redovisningskonsult.
Nej, eller, nej, absolut inte. Liksom. Absolut. Varför kan vi då förvänta oss det och tycka att det är spännande i finans?
Ja, men,
och sen så sitter man med slips på sig och säger att detta är ett skicklighetsspel. Alltså det är så upprörande. Ja. Det tycker jag är upprörande.
Ja, vad bra. Så svaret blev självklart, börsen handlar om tur. Och det blev också en följdeffekt av det här. Så om vi har en aktivitet som påverkas av tur, så kommer vi se en tydlig reversion to the mean. Alltså att vi kommer se att om snittskickligheten är 4, till exempel i den här påsen med skicklighet, och turen varierar, så över tid, har du haft tur, ja då fick du en 6 liksom någon gång. Hade du otur och fick -2, ja då fick du en 2. Men ju fler dragningar man gör så kommer vi hamna runt 4. Än med för att turen och oturen kommer kvitta ut varandra. Kan du se? Så att, och detta är sjukt intressant, för detta fattar inte de flesta. Vi fattar det intellektuellt, men känslomässigt är vi helt spåniga.
Mm.
Det betyder att när jag har haft ett bra utfall, alltså jag har avvikit positivt från snittet, vad är mest sannolikt kommer att hända framgent? Det är ju att jag kommer att prestera sämre. Och detta är så sjukt intressant. Vet, han har detta ett exempel här i boken med barn som kommer hem med ett provresultat. Prov är skicklighet och tur.
Ja.
Det är skicklighet att du har pluggat. Men det är också tur att det kommer de frågorna som passade dig. Så att om man kommer och liksom belönar någon som har haft ett bra provresultat, sitt barn som har haft ett bra provresultat, så är det ganska kass uppsättning, för att förmodligen nästa gång kommer vi se reversion till the mean, att de kommer ha ett sämre resultat. Är du med? Så att liksom, vad vi kan liksom i all välmening, så kan vi liksom nästa gång säga så här, fan du skulle ju ansträngt dig lika mycket som första gången. Och det är ju ingen chans att de kunde gjort, för att liksom skillnivån kan ju ha varit samma inför båda proven, men turen varierade i utfallet.
Men vänta lite, nu måste vi avvika det här.
Ja.
Du har väl gått i en klass där folk var skitduktiga hela tiden och hade de så mycket tur, tycker du?
Nej, men det varierade ju.
Varierade det?
Ja, men det är klart att det varierade. Sen var det ju vissa så här, vissa hade ju en högre skill. Alltså vi har Sofia till exempel. Alltså hon enormt hög skill. Liksom. Så
konsekvent.
Så turen spelade ju inte så stor roll liksom, för henne. För att prov, det är mer skicklighet än det är tur.
Mm.
Är du med? Mm. Men det är klart att hon också hade prov som inte gick bra.
Ja, ja.
Är du med? Sen,
ja. Okej.
Okay. Wow. Så att när, och när vi tittar då på fonder, så kommer vi också se då en tydlig reversion to the mean. Och detta är också anledningen till varför de flesta inte slår index. Till exempel kommer jag i avsnitt 123 tror jag, eller 132, då pratade vi om Morningstar, där de sa så här: of funds with a 5-star rating 3 years later only 14% had performed at the 5-star level.
Mm.
Det vill säga, för att få en 5-stjärnigt betyg på Morningstar, då ska du vara topp 10% i din kategori. För att nå topp 10% i din kategori så måste du ha skill och tur. Nästa år så kan du ha skill och tur, men eftersom det är så stor påverkan av tur, så är det mer sannolikt att du inte kommer ha tur. Eller hur?
Varför är det mer sannolikt?
Vadå?
Är det reversion to the mean som du pratar om nu? Alltså att det jämnar ut sig?
Ja, tur. Alltså du har ju inte bara tur.
Nej, det har man
eller
inte.
Hur?
Men du pratar ju om det där.
Ja,
att men, det kan liksom, man kan ju ha tur flera gånger på raken. Man kan ha otur flera gånger på raken. Det finns ju ingen sån där...
Absolut.
Visst, över lång tid så jämnar det ut så det blir 50% ungefär.
Ja, noll. Det blir noll. Turen spelar ingen roll.
Nej,
liksom. Ja.
Okej.
Okay. Och då blir det ju så här, har du då i två år haft tur? Han pratar också om streaks. Det är en helt annan liksom forskning.
Streaks,
så.
Ja.
Det... När du har haft tur flera gånger i rad. Men grejen är att även streaks slutar ju. Så att har du presterat på den där höga nivån i ett spel, återigen, vi måste hela tiden skilja på, beror resultatet på skicklighet eller skicklighet och tur eller bara tur? I ett skicklighetsspel, Roger Federer, du kan prestera på en hög nivå, för tur spelar inte så stor roll i resultatet. Men spelar du ett spel där tur spelar roll, då kommer ju du, har du då levererat ett högt resultat, för då har du haft tur och skicklighet och du blir av med turen, vad händer då? Då kommer din prestation minska.
Mm.
Alltså kommer du gå från 5 stjärnor till 3 stjärnor.
Mm.
Och denna effekten pratar man ju också om i den här Morningstar-effekten, att om du egentligen vill överprestera, då ska du ju välja en fond som har haft otur, alltså som har gått sämre, där skillen är lika hög men de inte har haft tur. Är du med? För att en sådan fond kommer ju egentligen prestera bättre. Och detta är ju liksom en fuck-up.
Det är ju jättekonstigt.
Ja.
Jag vill inte tänka så. Jag vill inte det, John. Nej, fy fan vad jobbigt att hålla på det viset.
Ja, för exempel i den Morningstar-artikeln, då konstaterar de ju att välja en fond som har levererat 5 stjärnor kommer ha en sannolikhet större än 50% att gå sämre de kommande åren.
Men det är ju att förutsäga.
Nej.
Framtiden väl?
Nej, alltså, men det är ju all statistik. Alltså det behöver ju inte, det är ingen förutsägelse att det kommer gå. Så vi bara säger att liksom, eftersom detta är ett spel som handlar om tur och skicklighet, den här personen har haft tur eller de har haft otur, och att tur över tid jämnar ut sig, eller hur? Så kommer ju de som har presterat bättre prestera sämre, och de som har presterat sämre kommer prestera bättre. Vill man titta på det här, vi ska läsa här, men alltså han har den här resonemanget om reversion to the mean. Han tar exempel från ligor i hockey, i fotboll, i investeringar, i företag, etc. Överallt där det är ett spel som handlar om tur, där tur är en faktor, och ju mer tur desto tydligare blir det.
Mm.
Är du med?
Absolut.
Och detta blir också ett bevis på det, att ja, men börsen är ett turspel, för om det inte hade varit ett turspel, då hade det varit som tennis och då hade vi haft samma spelare alltid i toppen, men så är det ju inte.
Nej.
Och det är denna fuck-upen som vi är inte vana att göra det, utan vi tar allt det. Ju hårdare jag jobbar, desto bättre resultat får jag. Ju skickligare jag är, desto bättre resultat får jag. Det har till och med gjorts en forskning på detta som heter Work Ethic Fallacy, där man intervjuade människor på just de här frågorna. Det visade sig att mellan 30-60% av alla 30-åringar som skulle fatta beslut kring investeringar fattade liksom beslut så att ja, men ju bättre resultat de har, desto duktigare är de.
Mm.
Apropå det där blackjack-exemplet innan. Så de forskarna där var ju så här, man borde till och med sätta en stor jävla varningsskylt på fonder för småsparare.
Nu har du haft statistiken med sig, eller ja, vad ska man säga? Ja. Mm. Men du, jag bara funderar så, när jag forskade så gjorde jag ju mycket experiment.
Ja.
Med celler och man blandade buffertar och sånt. Och så när jag skulle göra experiment mot slutet av min doktorandtjänst så... De sista åren där så inbillade jag mig ibland att jag höll på med sådana voodoo-grejer liksom innan jag skulle sätta igång. För då hade jag ju blivit någorlunda duktig på att göra de experimenten jag skulle.
Ja.
Men jag bara satt och funderade så på, förstod jag då att det finns också en komponent av tur i det här? Jag är inte säker på det, för det egentligen så höll jag bara på att sätta allting på sina platser.
Ja. Alltså du måste först avgöra, är det ett skicklighetsspel eller är det tur inblandad i det eller inte? Där finns
det
ju,
är så jävla svårt att veta, men man blir
kan
ju...
Kan du misslyckas med flit?
Ja, det kan jag göra ju.
Ja,
pipetera fel.
Ja, men... Det är ju som så här, ja, men köp optioner så misslyckas du med investeringen. Men om du fick 2 alternativ, så här, storbolag, småbolag. Jag vet inte vad motsvarande hade varit i ditt experiment. Liksom.
Nog jättelätt att misslyckas. Men man kan... Alltså,
ja, men är det med flit?
Med flit, ja.
Ja, men utan att sabba det. Förstår du?
Utan att sabba det helt?
Ja, utan att...
det är inte så lätt.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej.
Men det var ju jättekänsliga system, så man bara måste, allt måste vara helt rätt liksom kring bänken och pipetterna skulle vara på rätt ställe och sånt. Det var lite som att förbereda en måltid, tror jag, för att den skulle bli så bra som möjligt.
Jag kan ju inte det.
Nej, jag kan inte heller det, men jag vet om att jag höll på i huvudet nu med att jag behövde all tur jag kunde få i detta experimentet. Och så visste jag så att nu, jag har gjort allt jag har kunnat för att det ska gå bra. Håll tummarna!
Ja.
Och då är det ju så att det är förmodligen att jag har förstått att det finns en komponent av tur också.
Ja, ja.
Men jag visste inte vad det innebar, att det kunde vara någon som inte har torkat av bänken ordentligt, men det kan eller också, fel grej eller whatever. Liksom.
Men det, precis, men det, där, jag skulle nog argumentera att det där är mer skill. Sen är det ju en massa sådana
håller
mentala...
Håller vi inte på med sådana här saker också, mentala...
Jo, men så här, vi ska inte lita på vår hjärna. Den,
nej,
den,
vi ska
den
inte
spel, den spelar inte samma spel. Men där gjordes ju den rapporten som var så här, typ massor av studier inom forskning är fel. Och det var
ja,
så här,
det är så 50%. Ja. Alltså det är så sjukt.
Ja, han var, jag tror till och med att 80% av alla observational studies är fel. Skitsamma, det är inte det. Vi hoppar tillbaka.
Jag vill 50% i alla fall.
Du får läsa här.
Okej, okay, vilken ska jag... Det är så skitmycket text här, John.
Ja, det är engelska. Får du läsa.
Och funds with a 5-star rating.
Nej, det har jag läst.
Ja, det har du läst.
The sad fact. Kom igen, Caroline.
Nu så måste jag...
Fokus.
Fokus. The sad fact is that there is a significant evidence that investors, both individual and institutional, fail to recognize and reflect reversion to the mean in their decisions. To illustrate, the S&P 500 index generated returns of 8.2% in the 20 years ended 2009. Vänta, alltså jag blev helt knäpp.
Okej, okay, men läs bara färdigt meningen. Så, yeah, så översätter
the average vi. Mutual fund saw returns of about 7%, reflecting the performance drag of fees.
Ja, yeah, så de säger så här. Så yeah. det hemska eller det ledsamma faktumet är att det finns mycket signifikant bevis att investerare, både på institutionell och privat basis, inte ta hänsyn till reversion to the mean. Det vill säga att vi återgår till medelvärdet. Och medelvärdet i börsen är ju index. Så slår du index några år så kommer du förmodligen underprestera mot index andra år. Det är väldigt svårt att slå index konsekvent. Det är det vi har pratat om i 100 andra avsnitt. Barrast för 2010 etc.
Din liksom, favorit.
Ja. Jag har faktiskt så här ett sidospår. Jag funderar faktiskt på att bjuda in honom till ett avsnitt. Men jag vågar inte skicka mejlet än. Men jag ska göra det under året. Det får vara så här min utmaning för i år.
Han får säkert aldrig sådana mejl. Han kommer bli jätteglad.
Ja. Men då säger han så här. Okej, okay, om vi tittar från 2009 och 20 år bakåt så var genomsnittlig avkastningen för S&P 500, då, alltså amerikanska börsen, 8,2%. Men den genomsnittliga fonden fick 7%. Så den genomsnittliga fonden underpresterade mot index till följd av sina avgifter. Okej? Okay? Så det är vad de säger. Men du kan fortsätta läsa nu där. But the average.
But the average investor earned a return of less than 6%, about 2/3 of the market's return. The reason investors did worse than the average fund is bad timing. They put money in when markets or funds were doing well and pulled money out when markets or funds were doing poorly. This is the opposite of the behavior you would expect from investors who understand reversion to the mean.
Ja. Mm. Så de säger så här, den genomsnittliga investeraren fick inte då 7% eller 8,2%, de fick 6%. De fick liksom 2/3 av den avkastningen som börsen gjorde i genomsnitt. Och anledningen till att de fick denna sämre avkastning är att de sätter in pengar i det som har gått bra och tar ut pengar från det som har gått dåligt.
Ja.
Än med? Ja. Vilket är precis det vi pratade om i förra avsnitten också. Och då säger han så här, om man fattar reversion to the mean så hade man inte betett sig så här. Då hade man gjort tvärtom. Och detta är liksom då ett tecken på att ja, men de flesta investerar. Och det spelar ingen roll, detta gäller mycket större utsträckning privatpersoner än proffs. Proffs gör också detta, fast inte till en lika hög grad. För de är mycket mer strikta, de har liksom ett regelverk, ska rapportera till en chef. Mm. Och gör du en sån här grej och det står i pappren att du inte får göra, så får du sparken. Men så där är andra incitament. Men de hade också så här siffror att ja, men det var över 100 miljarder kronor som hade gått förlorade till pensionsstiftelser etc. för att fondförvaltare också håller på så här. Liksom. Och sen pratar han mycket om karriärrisk med sådant.
Ja.
Så detta är Charles Ellis. Han är så här känd investerare och han har skrivit mycket böcker och artiklar. Och han har skrivit en artikel som har uppdaterats flera gånger. Jag tror första gången kom det 1975 och sen var den variant 2015. Men detta är ett ganska känt citat från honom.
Och den kommer från The Loser's Game då.
Ja.
Gifted, determined, ambitious professionals have come into investment management in such large numbers during the past 30 years that it may no longer be feasible for any of them to profit from the errors of all the others sufficiently often and by sufficient magnitude to beat market averages.
Ja.
Averages.
Ja, så han säger så här, de senaste 30 åren har det kommit så mycket nya liksom, proffs in på marknaden att det är liksom inte längre möjligt för någon av dem att utnyttja de felen som andra gjorde tillräckligt ofta och tillräckligt mycket. Mm. För det gäller ju inte bara liksom, om du spelar poker, det gäller ju inte bara att du får en bra hand. Du måste ju kunna satsa och bli mött av den andra som har en annan åsikt. För många gånger kan du ha den bästa handen, men om alla lägger sig, ja, då spelar det ingen roll.
Då vinner du inte
liksom,
stort.
Då kunde du inte vinna stort. Mm. Så han säger liksom så här, att de senaste åren. Barras, då, samma studie, du kan läsa här.
We also uncover some notable time trends in our study. Specifically, we observe that the proportion of skilled funds decreases from 14.4% in 1990 to 0.6% in 2006. While the proportion of unskilled funds increases from 9.2% to 24%.
Ja, så vad de säger här är att det här definierar de en skilled fond, en unskilled fond, som en fond som överpresterar mot index. Så att det är inte att de är dåliga, för alla är bra. Alla fondförvaltare är duktiga, men man tittar på deras prestation. Och då säger de så här, mellan 1990 och 2006, så på 16 år, så ser vi att de fonderna, antalet fonder går från 14,4% som överpresterar mot index till 0,6%. Andelen fonder som underpresterar går från 9 till 24%. Mm. Ja, om du läser.
Thus, although the number of actively managed funds dramatically increases over this period, skilled managers, those capable of picking stocks well enough over the long run to overcome their trading costs and expenses, have become exceptionally rare.
Mm. Så vad de säger så här, att eftersom antalet aktörer på marknaden har blivit många fler, så har liksom antalet som slår då marknaden blivit betydligt färre. Okej? Och detta är liksom, och sen så visar man detta som en standardavvikelse. Och detta är faktiskt, vi ska ta en annan graf här faktiskt. Vi ska prata, detta är en graf från hans bok. Och för dig som bara lyssnar, den visar maratontider från 1932 till 2008.
Maratonvinnarnas tider.
Maratonvinnarnas tider i olympiska spel. Okej? Okay? Och det intressanta här är att på 100 år så har man gått från en sluttid på ungefär 3 timmar till 2 timmar.
Mm.
Ja, men, så vi har drastiskt minskat tiden. Nu har vi ju till och med han som har sprungit under 2 timmar. Sen är det inte godkänt rekord för att han sprang själv och det var en massa andra grejer. Så att liksom prestationen, absoluta prestationen har blivit mycket, mycket bättre. Men vad som är egentligen mer intressant i den här grafen är att 1932, skillnaden mellan vinnaren och den som kom på 20:e plats var 38 minuter.
Ja.
Så vinnaren 1932 kunde komma in, göra en intervju, börja ta en dusch, käka en macka och 20:e personen fortfarande inte
kom,
och heja på den
in.
Som kom in på 20:e plats. Är ni med?
Ja.
Vad som har hänt 2008 är att skillnaden mellan den som kommer först och den som kom på 20:e plats är mindre än 7 minuter. Så vad man pratar om här är att variansen har blivit mindre. Är ni med?
Ja.
Den absoluta förmågan har ökat och variansen har blivit mindre.
Ja.
Okej?
Ja, då är man ju beroende av att skorna verkligen inte väger mer än den som vinner skor. Och, alltså,
ja.
Nej, men det är så mycket smågrejer som man blir beroende av då.
Ja.
Som är svår, alltså man kan påverka dem, men man kan inte påverka alla för man har inte koll på alla.
Ja, och så blir det en viss mått tur i det också. Men vi hoppar till det. Så vad man gör här, om man tittar på då Morningstar Credit Suisse, så tittar de på så här, så vad är motsvarande exempel med vinnaren och egentligen mer intressanta mellan första och 20:e plats i maraton? Vad är motsvarande analogi på finansmarknaden? Och då tittar man på variansen i överprestation mot index.
Ja.
Det vill säga, vad är skillnaden liksom då? Hur mycket bättre eller sämre än index? Vad är den variationen? Och då såg man då att om vi tittar på 1967, då kunde liksom det vara uppemot liksom så här 16% skillnad. Medan nu är vi nere på liksom 6-7% skillnad. Så variansen, standardavvikelsen,
är mycket mindre. Standardavvikelsen då, 1967 var 16%, nu är standardavvikelsen kanske 7-8%.
Ja.
Och det,
standardavvikelse är ju något som inte är alla.
Nej, men det är variansen runt det här snittet. Ja. Alltså så här, det man kan ta med sig är så här, förr i tiden så var det mycket större skillnad mellan den som var bäst och sämst. Idag är det mycket mindre skillnad. Det skiljer mycket mindre. Det är det som
mellan
man menar,
den är bäst och sämst.
Ja. Och det kan man uttrycka antingen i varians eller i standardavvikelse. Standardavvikelse var alltså ungefär samma sak. Tittar man på Warren Buffett, världens bästa investerare, så tittar man så här, hur mycket bättre liksom så här, har han varit än marknaden? Alltså så här genomsnittet, hur mycket har han överpresterat mot marknaden? Och vad som syns ganska tydligt på den här grafen är ju att han överpresterade mot marknaden mycket, mycket mer på 80-talet och på 60- och 70-talet än vad han överpresterar nu. Att hans överprestation de senaste 5-6 åren, den är ju i princip obefintlig. Är du med?
Ja. Yeah.
Så att vad man kan se här, och då handlar, och misstaget som man ofta blir lurad är att man tror att fondförvaltarna idag är sämre än vad de var på 70-talet. Nej, tvärtom, de är ju mycket bättre. Det är svårt att argumentera att Warren Buffett är sämre investerare idag än vad han var för 40 år sedan.
Nej, han borde ju ha mer erfarenhet, men sen är han ju också äldre.
Ja,
ja, jag vet inte.
Ja, precis. Mm. De tittar på sådana fysiologiska faktorer där också. Mm. Kanske säga så här, bästa tennisspelare är när man är 24 år gammal. De bästa ekonomiska besluten fattar man när man är 53 år gammal. Alltså så här, det finns sådana aspekter, men det påverkar. Det är inte det som påverkar.
Nej.
Och då finns det en biolog, en paleontolog och biolog som heter Stephen Jay Gould.
Ja,
känner jag till honom.
Ja,
det är. Mm. Okej.
Okay. Ja, han är,
vadå?
Han är känd inom branschen, biologi.
Okej.
Okay. Ja.
Men du kan läsa vad han har sagt. Han var ju baseballnörd. Så hans stora fråga jämte biologin var så att det fanns då tydligen på 60-talet någon så här fantastisk baseballspelare som hade då, han träffade 40% av alla sina slag.
Mm.
Och idag är det ingen som är i närheten av träffa 40%, utan de bästa ligger på kanske 360 eller alltså 3, de mäter i så 0,37 eller så 37%. Okay. Det är ingen som når upp till 40%. Och han var så här, hur kommer det sig att ingen idag är lika bra eller får lika bra värden så som han fick på 60-talet? Och så var han lite så nyfiken, vet du, man ibland funderar på hur hade det varit om man tog honom från 60-talet och placerade honom i ett lag idag?
Ja,
hur
bra absolut, hade han varit? Spännande.
Eller om man tog någon från idag och placerade i ett lag för. Så de funderingarna gick han med. Och då skrev han så här.
Mm. Variation in batting averages must decrease as improving play eliminates the rough edges that great players could exploit, and average performance moves towards the limits of human possibility.
Okej. Okay. Så vad han säger är att när alla spelarna blir bättre, då tar man bort alla misstagen och plötsligt blir begränsningen det som är fysiologiskt möjligt.
Mm.
Så vad som händer, till exempel om vi pratar om de här betting averages som han Michael tar upp i sin bok, då säger han så här, på 60-talet så fanns det ganska många dåliga spelare. Och då var den här, nu vet jag inte vad han heter, den här världsspelaren som var bäst, som stod då för 0,40. Han var en 4 standardavvikelse bättre än de andra. Så han var mycket bättre än de andra. Vad som har hänt de senaste 60 åren är att alla de andra spelarna har blivit mycket, mycket bättre. Så snittet har ökat. Är med? Variansen har minskat. Och eftersom variansen har minskat, att vara 4 standardavvikelse bättre, om du har någon som är relativt sett lika bra som han var relativt sett sina konkurrenter på 60-talet, så kommer han ändå vara sämre. Han kommer aldrig få samma snitt som de tidiga spelarna. Och översatt detta till börsen är ju precis samma sak.
Men jag måste förstå vad det innebär här nu, att de andra spelarna har blivit bättre. För då har man ju den som kastar bollen.
Ja.
Pitchern kanske det heter.
Skitsamma, det spelar inte.
Jo, men jag vill
baseball.
Bara förstå detta här nu, John. Därför det är, man har ju olika funktion liksom.
Ja. Alltså, låt oss prata om börsen. Jag kan börsen, jag kan inte baseball.
Ja, för att jag tycker inte om när man pratar om någonting. Man går inte in i någon detalj för att förklara detta lite bättre. Ja, för det måste ju vara så att den som kastade kastade på ett sånt sätt så han ändå kunde liksom...
Ja, de var sämre till exempel.
Idag... Förutsägbar kastning eller något annat som gjorde att han kunde utnyttja dem.
Ja,
så och vad, så var det många du, olika. Ja, precis. Så vad säger du nu om investeringar?
Ja, men det, är
då,
samma, liksom? Det är samma grej. Vad som har hänt är att alla fondförvaltarna, alla småsparare, alltså en småsparare 2020 är hästlängder bättre än en småsparare 1990.
Hur vet vi det?
Ja, men det...
1990?
Ja, för att du har tillgång till mer information, du kan handla fler papper, du kan göra massa grejer.
Ja, för vi kan inte säga sådana saker utan att förklara vad det är okay, som men är mycket ta, bättre. Ta det måste vi ju, vi kan inte bara anta det.
Ja, men... Det är inte det som är poängen. Poängen är att variansen var mycket högre förr. Okej? Okay? Kan du säga att vi pratar att det stämmer för baseballspelare, det stämmer för maratonspelare, det stämmer för fonder, det stämmer för Warren Buffett?
Ja.
Okej?
Okay? Ja.
Variansen var högre tidigare. När variansen minskar, så det betyder att variansen ska minska. Det betyder att idioterna spelar inte längre, är inte längre med i matchen.
Nej.
Det var det Charles Ellis sa också. De misstagen som man kunde utnyttja och tjäna pengar på, eftersom folk blir bättre så finns inte de liksom fördelarna längre. Och detta är det som är hela paradox of skill. När alla blir bättre så ökar behovet av tur för att liksom särskilja dig från mängden. För du kan inte särskilja dig från mängden på skicklighet för att alla andra är bättre. Så utfallet av ditt resultat är att det är inte ju bättre du är desto mindre tur behöver du. Det blir ju bättre du är desto mer tur behöver du. Och detta är en fuck up.
Vadå fuck up? Fuck det är, så här, det... är något annat Jan, okay. än vad du menar här. Okay, men det är någonting som är svårt att greppa. Det är svårt att greppa. Så. Fuck up är när man har gjort fel på något vis.
Ja, okej, okay, men jag tänker så att det är för hjärnan blir detta error.
Ja, det blir kanske error.
För att det är ju inte detta som vi liksom tänker oss. För vad som händer, det finns ju... Detta är till mig, alltså det är så roligt när jag gjorde research. Jag hamnade på amerikanska militärens flygstridsskola. De hade en vetenskaplig artikel om liksom hur man ska slåss som stridspilot.
Mm.
Och det var de också precis samma. Stridspiloterna idag är mycket bättre. Variansen mellan stridspiloterna är mycket mindre idag än vad den var för liksom under Vietnamkriget. Så du kan läsa liksom vad de skriver där.
Under den här grafen står det. Over time as the average skill level exhibited by participants in particular endeavor increases. The variance in skill between the top performers tends to narrow. When this occurs, luck, that which cannot be controlled or affected by skill, becomes dominant over marginal edge in skill for determining outcomes.
Mm. Ja. Så detta är återigen, om vi tar vårt exempel, de två påsarna. Är ni med? Om vi hade en stor varians i skicklighet, alltså minus 7 till plus 7, och sen hade vi tur minus 7 till plus 7, kan jag säga att vi kommer få ett brett utfall. Du kan få minus 7 och 7 och du kan få alla kombinationer. Men om vi säger så här, nej, skicklighet, alla har blivit mycket bättre. Alltså de spelarna som är minus 7, de är inte med längre. Ingen spelare är med under 4. Så nu har du liksom så här, okej, vi har en kluster kring färdighet kring 4 och 5. Är du med? Då kommer, eftersom turen inte har påverkats, så kommer ju turen bli mycket viktigare för utfallet än skickligheten.
Jag tycker att du har hamnat in detta budskapet nu, John.
Okej, okay. Bra.
Bra.
Ja. Så att det blir liksom smalare liksom, ju bättre det blir. Så att genom att alla blir, liksom, så om jag ska då definiera den här paradox of skill med risk att jag säger samma sak. Genom att alla blir bättre så minskar variationen mellan den som är bäst och den som är sämst. Utfallet då mellan vem som blir bäst eller sämst styrs då av slumpen.
Mm.
Och fortsätter vi på detta. Det leder till den ointuitiva slutsatsen att ju bättre investerarna blir, desto mer tur behöver de för att lyckas. Större skicklighet leder alltså inte till mindre behov av tur, utan till ett större behov av tur.
Yeah.
Eller om man omformulerar detta, om man säger detta på ett annat sätt. När den absoluta skickligheten ökar, och det ska man vara så här, när Michael pratar om så här, han säger så här, den absoluta skickligheten har ju aldrig varit högre än den är nu. Vi springer fortare, vi presterar bättre, produktiviteten är högre. Alla liksom faktorer av skill har aldrig varit så höga som de är idag. Hänger du med? Men han säger det som de folk inte fattar är att den relativa skickligheten har aldrig varit så låg. Så den absoluta skickligheten, hur duktiga folk är på någonting, har aldrig varit bättre än den är idag. Men den relativa skickligheten, skillnaden mellan den som är bäst och sämst, har aldrig varit så liten.
Nej.
Och för att tjäna pengar som investerare, eftersom börsen är mer eller mindre ett nollsummespel, så är det ju den relativa skickligheten du tjänar pengar på. Du tjänar inte pengar på så nu har jag certifierat mig som investerare X, det är detta jag kommer tjäna pengar på. Du tjänar pengar på att vara bättre än någon annan. För, det, för att du ska vinna så måste någon annan förlora.
Mm.
Än med. För att du ska kunna tjäna, för att kunna köpa en aktie måste någon annan sälja en aktie. Så någon annan måste ha en annan marknadstro än du för att liksom, det ska bli affär. Okej. Okay. Och detta är det som är viktigt. Det är den relativa skickligheten som är det relevanta.
Okej.
Okay. Vad tänker du?
Nej, men det finns något spännande i det. Om vi, får, om vi har då har tagit till oss detta.
Ja.
Då är, finns det ju inte riktigt, då finns det inte så mycket hopp liksom, mer än att investera i en indexfond. Ju. Eller att leka lite i sin lekning och hoppas på tur i den.
Ja.
Är det så?
Ja, det är ju en av slutsatserna. Alltså, vi
kommer det här är något som jag tror kommer sticka i ögonen på många. Att det är, man måste ju ändå få lov att... Men jag kan bli duktig. Whatever, liksom.
Ja, och alltså så här, alltså om vi ska hoppa in i den dammen. Det är ganska förmätet att tro att jag som småsparare ska kunna slå proffs som jobbar på en hedgefond i New York. Som har liksom doktorerade astrofysiker som jobbar med detta 12 timmar om dygnet. Liksom 7 dagar i veckan.
Jag tror det är svårt för den enskilde att förstå vilken skicklighet som ligger där i det.
Ja, ja. Alltså här
för utgår... att vi har ju den här övertron. Varenda hjärna som går på jorden har en övertro på sig själv.
Ja, såklart. Annars hade vi aldrig
sen kan kommit. Man vara lite mer ödmjuk än andra, visst.
Mm.
Men det kvittar om vi vet att någon har doktorerat i astrofysik.
Men alltså så här,
alltså bara, vi kan inte relatera till
skit,
den...
Men skit i det. Skit i ett dåligt exempel då. Liksom, ta bara så här. Om vi nu skulle säga att det är ett skicklighetsspel... Och vi tror på att work ethic fallacyn inte finns. Då är det ändå så. Den som anstränger sig mest kommer få bäst resultat. Mm. De flesta småsparare är småsparare just för att de gör inte detta på professionell basis. Det finns människor, oavsett om de är astrofysiker, doktorerat eller inte, som gör detta på heltid, liksom 7 dagar i veckan. Alltså jobbar du investmentbank, jobbar du inte 5 dagar i veckan och du jobbar inte 8 timmars dagar.
Nej.
Är du med?
Mm.
Så att grejen är att som småsparare, så här, du vet, vi pratar här om proffs och vi pratar om att proffsen inte lyckas utan att proffsen har ett stort behov av tur. För då har de ändå i påsen plus 4 i skicklighet. En småsparare har ju inte ens plus 4 i skicklighet.
Så vi är kanske inte med i påsen
riktigt. Vi är inte ens med i påsen och ändå tävlar vi mot dem för vi glömmer bort att på börsen tävlar inte jag mot dig. Utan jag tävlar ju mot alla. Så det är inte ens, förstår du? Så här, detta är ju så här, förlåt mitt lilla brandtal här. Men en annan sån här miss vi gör är att i schack så räcker det att jag slår dig. Eller hur? Men om vi skulle översätta det till börsen så är det inte så det funkar. För du måste ju, eftersom börsen är ju den samlade åsikten som alla har. Varje gång jag köper eller säljer någonting så är det som att jag röstar på priset på denna aktien.
Yeah.
Så marknaden har ju en åsikt. Så när du har en annan åsikt än marknaden, då är det inte så att jag räcker att jag har rätt mot dig. Jag måste ha rätt mot alla andra också. Så det är som att spela mot alla stormästarna samtidigt. Och den enda gången du kommer tjäna pengar det är om du slår allihop. Alltså du vet, det är sån... Alltså för mig är det så här, hur kan jag ens tro att jag har en suck i detta spelet? Men så tänker jag. Och då har jag ändå gjort detta i 25 år. Och jag fattar, du vet, jag fattar på en ny nivå när han Paolo Sodini, professorn i det ena avsnittet, jag tror den här, jag är en vandrande räntefond, sa så här, när jag köper någonting så tänker jag så här, den som sitter på andra sidan är mycket smartare än mig.
Mm.
Och då är han så här professor i och undervisar på Handelshögskolan i Stockholm.
Yeah.
Alltså förstår du, så att vi är så naiva. Vi är så naiva och så, vi är så dumma. Eller inte dumma, ska jag inte säga, vi blir lurade av vår hjärna
vi blir att spela lurade ett av spel vår hjärna,
där
ja.
Vi inte har en chans Och sen för att liksom verkligen ställa till det, så universum är så här, grattis, du fick 68% ditt första år.
Det känns ändå som vi måste sluta det här avsnittet på en positiv not. Liksom.
Ja, nej, men vi kommer dit. Men jag vill ändå bara så här, driva hem ytterligare några liksom, konsekvenser.
Är det samma som innan du ska driva hem eller något nytt nu?
Ja, men nu kommer det så här från boken om investeringar. Du kan läsa detta. Vi behöver inte lägga ner så mycket tid på det.
But only a small percentage of investors have shown an ability to systematically beat the market over time. It's not that investors lack skill, it's the paradox of skill. As investors have become more sophisticated and the dissemination of information has gotten cheaper and quicker over time, the variation of skill has narrowed and luck has become more important.
Mm.
When everyone in business, sports and investing copies the best practices of others, luck plays a great role in how well they do. Because investing involves so much luck in the short term, it would stand to reason that the short-term success of failure is not a reliable test of skill. But all of us effortlessly find causes for the effects we see, and making money appears to be clear evidence that the investment manager knew what he was doing. Investing is a field where the fallacy is very costly. Most people want to invest their money with a manager who has done well in the past, but that's no indication of what he will do in the future. In investing, as in other activities that are heavily probabilistic, process trumps outcomes.
Mm. Så detta är väl egentligen en sammanfattning av det att när duktiga investerare kopierar det andra investerare gör, då försvinner ju fördelen man har i färdighet, utan då börjar det handla om tur. Och misstaget som vi många gör här är att vi tror att det handlar om skicklighet, och att tjäna pengar eller ha en bra avkastning är ett tecken på skicklighet. Och så blandar vi ihop det. Och det han säger här, nej, det finns ingen tydlig liksom, koppling mellan att avkastning och skicklighet. Och det är vårt blackjack-exempel på ett annat ställe. Morningstar, det är roligt. Du vet, Morningstar, de som utvärderar fonder, har också uttalat sig på det här ämnet. Så detta är en annan källa. Så du får gärna...
Nej, jag vill inte läsa mer engelska nu.
Okej, men då läser jag så här. Ja, men den här logiken, this logic applies to money management as well as sports. More assets than ever before are run by certified professionals. What once was excellent is now only good. Det tycker jag är intressant. Så det som vi för 30 år sedan ansåg, detta är en briljant fondförvaltare. Samma briljanta fondförvaltare med samma färdighetsnivå är bara som alla andra idag. Och detta är ju det svaret. Hade vi plockat en fondförvaltare från idag och placerat dem för 40 år sedan, de hade varit stjärnor. Är ni med? Medan den briljanta fondförvaltaren från förr kommer ju bara vara medelmåttig idag. Men,
det som jag funderar över nu, det är ju att man verkligen vill skapa sig en edge. Liksom.
Ja, vi kommer att prata om det lite. Så här, vad är det du behöver göra för att ha en edge?
Ja, och hur gör de som har mest pengar och är skickligast på det? Använder de då AI till exempel för detta? Ja, men förlåt att jag tar upp ämnet, nu skrattar du bara.
Ja,
men om vi nu i mänsklighetens historia kommer till vår gräns liksom,
ja,
då måste vi flytta den gränsen,
ja, men det kommer med vara teknik precis samma, till exempel. Men det kommer ju vara precis samma sak.
Ja,
den,
ja,
första AI:n kommer rensa, liksom kommer springa runder runt fondförvaltarna.
Ja.
Liksom, eller första tekniken.
Och sen så kommer de också
sen kommer de kopiera den, och sen så är det ingen fördel längre att ha AI. Sen kan man ha en diskussion kring AI här, att den första AI kommer förhindra att andra AIs utvecklas.
Ja, men vi går inte in i
men
det
vi
då.
Behöver inte ha
jag
den
vill
filosofiska
inte ha den diskussionen.
Diskussionen. Men så fort någon kommer på någonting. Så det handlar ju om att liksom...
Men då tar vi Rentec här nu. De har ju kommit på något.
Ja, och de är ju kopierade.
Men de är ju hemlighetsfulla,
ja,
för att de inte ska bli kopierade.
Bland annat. Men sen, nu återigen, Rentec berättar ju inte vad de gör. Men till exempel så här, man pratar om den här high frequency trading. Vi ska prata om den här boken Flash
som,
Boys.
Som datorn gör.
Ja, mm. Vet, jag trodde rätt länge att du vet, de som, du vet, så här, man hör de här firmorna ibland så här, du vet, vi har inte förlorat pengar i en enda handelsdag de senaste 3 åren. Ja, men det är där David och Goliat, de har fattat att hålla på att investera på börsen så som vi småsparare gör, det går inte. All forskning, allt detta som pratar om. Så de spelar ett annat spel De möter inte Goliat i en till en med svärd, utan de har sin lilla slunga och sin sten som de skjuter i huvudet på honom. Och hur gör de det då? Jo, till exempel genom att man, hur ska jag förklara det på ett enkelt sätt? När man lägger en order så är det så att i USA finns det inte en börs. Det finns typ 90 olika börser som har samma aktier. Så vad de gör är bara så här, okej, du vill köpa en aktie för så många kronor. Och sen innan din order har hunnit ut till alla de här 90 börserna, så tar de din order, springer till alla de andra börserna mycket snabbare än du, kollar vad den aktien kan köpas för, köper den billigare och sen säljer de den till dig.
Och så har de en mellanskillnad.
Och så har de tjänat kanske 0,00001 cent eller dollar på det där. Är du med? Så de tjänar, de spelar ett annat spel.
Men hur kan de få lov att göra det?
Vadå, hur
man kan väl inte man kan väl inte gå in och kolla vad folk vill lägga för ordrar?
Jo.
Är det verkligen lagligt att göra det?
Det finns till och med sånt som kallas för payment for order flow. Att du betalar, till exempel så här, Robin Hood har ju jättestora problem med detta. Robin Hood är en sån här typ som Avanza i USA. Där de sålde sina kunders ordrar. Är du med? Så de säger så här, okej, okay, vi kan berätta.
De tjänar pengar de på en slags mellanskillnad där. Ja, det är jättefint. Det är fult av dem. Ja, de ska ju bara tillhandahålla.
Ja. Nej, fast då säger de så här, ja, men annars får ni betala courtage. Och då vill ju kunderna ha så här, vi vill ha gratis courtage. Och då säger Robin, ja, men då tillhandahåller vi.
Hur mycket tjänar de på det då? Lika mycket som om det skulle vara courtage. Då kan man undra ju.
Jag såg någon stämning som var över 180 miljoner dollar. Och att det var mycket dyrare för kunderna att ha gratis courtage. För de blir liksom, jag ska inte uttrycka mig vulgärt här. Men de blir ju, de får ju inte de bästa affärerna.
Nej.
Så att då, jag säger inte att Rentec gör det, men det finns sådana firmor som gör det där. Och då tjänar de pengar på börsen, ser ut som en fond, men de spelar ett helt annat spel. Och vad hände när den första fonden kom upp och gjorde detta? Ett par år senare fanns det hundratals fonder som gjorde detta, och plötsligt så har liksom marginalnyttan, precis som de skriver här, marginalnyttan är ju mindre. Så nu är inte alls det lika bra som det var. Och det där är ju ett av argumenten. Okej, så om du ska vara bättre än marknaden, du ska vara bättre än de andra, ja, men då måste du göra något som de andra investerarna inte gör. Du måste hitta en marknad där ingen annan är. Du måste säga att denna marknaden är felprissatt, och du måste ha rätt om det.
Mm.
Är du med?
Mm.
Och detta är ju samma sak som på Andreas Henrik och Elgrabbarna säger så här. Ja, alltså börsen på ett år, alltså det går inte att säga att man har mer rätt eller fel. Det är först på längre sikt som vi kan säga att detta bolaget är felvärderat.
Yeah.
Okej? Okay? Och sen säger de så här, what was once excellent is now only good. The argument doesn't stop here, though. The problem for active mutual fund manager is not just that there are more competitors and those competitors are better trained, but also that the field has leveled. Four conditions that once permitted winning investment managers to stay ahead of the also-rans have also been eroded, if not eliminated entirely. Mm. Så inte bara att folk har blivit bättre, de fördelar man hade innan, att man liksom kunde få mer information, alltså större databas, bättre börskurser, den är borta. Att få tag på nyckeltal, till exempel för bolag, kunde det vara förr i tiden så här, du vet, vdn rapporterade för du ägde mina aktier i mitt bolag, och sen satt vi och träffades och sa så, du förresten, det kommer vara ett skitbra kvartal. Än med? Och sen visste inte andra det, så du hade ett informationsföretag. Detta har man ju reglerat bort. Mm. Alltså gör du det, du kommer få sparken och du kommer bli dömd.
Yeah.
Än med? Så det har ju liksom försvunnit. Corporate communications, så här IPO-flipping, där att man kunde köpa en stor post i ett börsnotering. Det vill säga att man hade fördelar, och de har man många gånger reglerat bort. Så att det är ju mycket, mycket svårare. Och detta här leder ju också till en ganska intressant grej. Och det är ju så här att vad jag förespråkar är ju liksom silver liningen här. Är så här, nej, men vi kan inte tävla med de här som har hög skill. Men vad jag kan göra är ju att jag kan köpa min indexfond. Då hamnar jag ju på samma skill som dem. Utan att behöva anstränga mig så får jag ju samma skill som genomsnittliga förvaltaren. Detta är lite så här, och återigen mindfuck. Så genom att vi som väljer indexfonder så plockar ju vi blir ju bortplockade från marknaden. Så att när folk investerar i indexfonder så säger det vissa som hävdar så här, ja, men då är det idiotiska pengar. De är dumma, det kommer göra sannolikheten för aktiva förvaltare att de överpresterar mot index bättre. Och jag hävdar nog precis, och det är många fler som hävdar det, det blir ju tvärtom. Eftersom alla liksom, småspararna, du vet idioten vid bordet i pokern, slutar spela poker, då betyder det att det är bara de bästa som är kvar. Och är det bara de bästa som är kvar, då sjunker den relativa skickligheten ännu mindre. Det vill säga att tekniskt sett alfat sjunker. Och detta är liksom, man kan googla The Shrinking Alpha, ja, som är ett ganska intressant resonemang. Så på detta sättet, så vi som investerar i index, vi ska egentligen bara vara sjukt tacksamma och köpa blommor och choklad till alla aktiva fondförvaltare. För att vi är ju egentligen free riders.
Ja.
Är ni med? För att vi utan ansträngning, utan att betala för det, så piggybackar vi på deras, att de håller marknaden effektiv, att de värderar aktier, att det är en likviditet i marknaden. Så att man kan till och med hårdra det och säga så att aktiva fonders höga avgifter subventionerar oss indexinvesterare. Så vi småsparare, vi är egentligen gratisåkare. Och då är, du vet, också för mig blir det också ibland så här, varför skulle man inte vilja vara en gratisåkare? Liksom så här, jag kan åka på den här bussen som är gratis och få ett fantastiskt resultat över tid. Eller så hoppar jag av bussen och plötsligt så är jag i ett liksom neighborhood, alltså ett kvarter där det är brottslingar, det är mörkt, du vet, det är liksom så här alfahanarna som har varit där i 30 år. Och jag ska plötsligt vara så här kungen i,
ja, jag ska vara kungen på, det är det som är sexigt att göra.
Jag ska vara kungen på Kungsan liksom.
Kungsan.
Jag förstår. Ja.
Jag känner mig jätteglad av att vara en freerider.
Ja.
Heter det så?
Ja, gratisåkare. Gratisåkare tror jag det heter. För att liksom beskriva den andra, så det man behöver göra, vilket kommer att sluta, nu är det inte mycket kvar, för att då lyckas med sin investeringsstrategi, du vet, för att överleva i den där kvarteren, då måste man alltså hitta något som marknaden inte tror på. Man måste ha rätt om det. Och till exempel behöver man ju då hitta ett område som inte är populärt. Och då kan det som så här, svenska småbolag är ju inte ett populärt område i ett internationellt perspektiv. Varför ska en fondförvaltare i New York vara intresserad av svenska småbolag? Är du med? Så där har vi då hittat en nisch. Problemet är att den nischen är ändå crowded i Sverige.
För jag
i
tänker Sverige så, är det inte crowded överallt, Jan? Av duktiga människor?
Jo, det är ju det. Det är ju det. Och liksom att spela ett annat spel. Sen måste man också säga att i en aktiv investeringsstrategi där man säger så här, jag ska slå index över tid, då måste jag ha en bättre process. Och då handlar det om att övervinna alla av de här instinktiva impulserna och reflexerna. Att inte tro spontant att ju bättre, ju mer ansträngning med, desto bättre resultat kommer jag få. Jag behöver liksom skilja på alla de här illusion of prediction, confirmation bias, illusion of control, gambler's fallacy, illusion of causality, hindsight bias. Alltså du vet, alla de här misstagen som vi gör naturligt. Är du med?
Jag tycker det är väldigt svårt att veta när man är tillräckligt skicklig. Om man nu vill jobba inom finans,
ja,
så jobbar man häcken av sig. Ja. Och man blir skicklig och man får en fyra i sin påse, skicklighet.
Ja. Ja.
Och det man märker kanske då naturen börjar spela in, jag vet inte.
Ja, ja.
Man jobbar ju där för att man gillar det och tycker det är spännande.
Jo, men så är det ju. Alltså vissa grejer, till exempel om vi tar så här småbolag versus stora bolag, eller growth versus value som har varit väldigt tydligt de senaste åren. Alltså har du varit en value-fondförvaltare, alltså det spelar ingen roll hur bra value-fondförvaltare du har, för du har haft otur.
Ja.
Är du med? Och att vara en growth-förvaltare av ny teknikbolag senaste året, så här, du behövde bara dyka upp på jobbet. Nasdaq gjorde 44% förra året. Alltså så här, det är ju inget konstigt. Alltså det är så här, dyker du upp på jobbet, du kommer få ett bra resultat.
Ja, jag hoppas de har lagt undan pengar alltså.
Ja, alltså så, här, ja. Så att nej. Man behöver liksom fatta statistik och odds. Ännu svårare så här, man behöver veta vad man vet, man behöver veta vad man inte vet. Och det där är också så här, riktigt duktiga professorer eller sådana människor, de är ju väldigt tydliga med vad de vet och vad de inte vet.
Mm.
Och sen räcker det istället för att lära dig allt, utnyttja det lilla området du kan maximalt. Liksom.
Yeah.
Och sen så tror jag också så här, någonting som jag blir också lite så här frustrerad på, är att de flesta småsparare upplever inte att man tävlar med investeringsvärldens världsstjärnor. Alltså du tävlar, när du köper en aktie eller när du gör ett bett som inte är en indexfond, då säger du så här, jag har mer rätt än alla världens liksom så här, aktiva fonder, du har mer rätt indexfonder, du har mer rätt än hedgefonder, du har mer rätt än mångmiljonärer, en pensionsfonder, en pensionsstiftelse, statliga fonder, så Norska Oljefonden är en stor aktör. Du har till exempel många av de här företagen, alltså du vet så här, det är de bästa.
Jag tror jag förstår detta nu, att jag är chanslös.
Alltså så här, du vet, där är,
men Jan, jag tror det är poängen är hemma nu.
Okej.
Okay. Ja.
Jag bara tyckte det var coolt att en av de så här chefsförvaltarna på ett företag, han var så här, liksom så här, doktorerat i astrofysik och matematik. Ja, du blev
det imponerad. Är nästan samma. Nej, det är inte okej.
Okay. Ja.
Jag vet, men ja. Okej, så han har doktorerat i två ämnen, eller han eller hon.
Ja, bra. Skitsamma, vi går vidare. Ja. Nej, men då hoppar jag har bara fler citat här på
ja,
samma
ämne. Ja, men jag tror
ämne.
Att det är hemma. Man kan titta på de här slidesen sen kanske, om man tycker det är otydligt ändå.
Okej, bra.
Eller?
Ja. Så vi ska sluta på en positiv not.
Ja, det tycker jag.
Jag kände mig lite så här, jag var upprörd och sen fick jag inte så mycket för det här.
Jo, men jag blev ju också upprörd, Jan.
Ja, okej, bra. Eller kanske inte bra. Men Jeremy Siegel, han är professor på Wharton Business School. Han säger så här, de flesta av oss har ingen möjlighet att vara lika bra som en genomsnittlig person i en aktivitet de har spenderat flera år på att träna sig i, typ tennis. Jag menar, ska jag bli en genomsnittlig tennisspelare på vår tennisklubb, jag kommer att spela mycket tennis innan jag är genomsnittlig. Mm. Det vill säga att innan jag får min 4 i den här påsen med skicklighet så kommer jag behöva tränat mycket. Men han säger så här, men vi kan utan problem vara lika bra som en genomsnittlig investerare på aktiemarknaden utan någon som helst träning eller erfarenhet.
Yeah.
Det vill säga att på investeringsmarknaden så kan jag bli en 4 i skicklighetspåsen genom att köpa en indexfond. Ja. Kommer jag fortfarande påverkas av tur? Absolut. Men du har inget handikapp på grund av skicklighet.
Nej. Mm.
Så att, ett långt tal. Ja, så här 2,5 timmar senare. Vad tänker du? Blev du klokare eller blev du mest upprörd? Eller vad tar du med dig från detta avsnittet?
Men jag blev inte så upprörd. Jag kommer minst faktiskt inte vad jag blev upprörd för nu. Det var mer de noobisarna som tycker att att de är skickliga när de bara haft tur. Ja. Jag vet ju att mina Tesla-aktier, det var ju bara tur. Så kan man sitta och vara glad för det. Liksom.
Ja, ja.
Att man hade den turen for once in life. Liksom. Ja.
Men då skulle jag faktiskt säga också så här, sälj nu.
Men jag vill ju ha dem.
Reversion to the mean.
Jag vet.
Ja. Sälj hälften då.
Ja.
Så har du ändå fått tillbaka alla pengar du satt in. Mm. Nej, men det jag tar med mig, jag gillade ju detta ointuitiva, att ju bättre alla blir, desto mindre variansen blir mellan den som är bäst och sämst, desto större påverkan får tur. Det är ointuitivt, för man tror ju bättre man blir, desto mindre tur behöver man. Men det handlar inte om mig, det handlar om kollektivet. Och blir kollektivet bättre, så spelar tur mycket, mycket större roll. Tänker jag.
Jag fattar egentligen inte vad som är tur inom maratonlöpning. Jag börjar fundera så på vad är det som är tur där då liksom?
Nej, men det behöver inte vara tur.
Alltså du vet, de har tagit kontroll av alla komponenter de kan.
Ja.
Så var ligger turen nu liksom?
Ja.
Jag fattar inte det.
Ja, och det är väl
jag tycker det är jättespännande med tur.
Ja. Ja, jag tror vi kommer
vad som är tur och vad som bara är komponenter vi inte har tagit kontroll över.
Alltså löpning är ju väldigt mycket skicklighetssport. Alltså,
ja, men sen inte, är det ju också...
Du så måste det är inte ha, 50-50.
Du måste ha fysiken, sen är det löpning.
Ja, och sen kan du ha liksom så här bra väder, bra bana, liksom så här förutsättningar.
Bra dag.
Bra dag.
Vad det nu beror på.
Ja.
Där kan man också eliminera massa...
Ja.
Man kan ta sina vitaminer och sova bra.
Ja. Men,
svårt att säga vad som är tur längre.
Ja. Ja, men så här, tur är allt du inte kan påverka.
Ja, och vad är det då?
Ja, men allt som du inte kan påverka men som påverkar ditt resultat.
Mm.
Så det är roligt hur våra hjärnor vill verkligen inte acceptera detta.
Jo, jag accepterar att det finns tur. Men jag tänker också att de allra skickligaste här,
ja,
de har ju sett vilka komponenter de kan påverka.
Ja.
Som jag kanske tror är tur bara. Ja. Med. Att man måste ju också se, vad är det som är tur egentligen och vad är inte tur?
Ja, så är det.
Ja.
Bra. Jag tänkte egentligen säga så här, om du gillade detta avsnittet, du hängde faktiskt kvar, så du får gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då riketssammans.se/nyhetsbrev skickar ut ungefär en gång i månaden. Nu har vi inte skickat flera månader och det är en av anledningarna till att jag vill ta paus nästa vecka.
För att kunna
skicka ut nyhetsbrev och göra, liksom komma i fatt. Jag behöver komma i fatt.
Yeah.
Men jag hoppas, kommentera gärna vad du tog med dig från det här avsnittet och sen naturligtvis så här, lycka till med ditt sparande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.